Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 245 utav Svenska FBL-podden. Ja, vad ska man säga? Äntligen är Game Week 11 slut och vi blickar fram mot Game Week 12. En sista Game Week innan vi tar höstens sista landslagsuppehåll. Vi spelar in tisdagen den 7 november och agendan för dagens avsnitt är att vi ska spana in i våra byggen. Vi ska prata veckans punkter och här tänker jag att vi ska kolla in i lite försvar. Dels Spurs, och det hände ju en hel del här i Game Week 11 för Spurs försvar. Det är både skador och avstängningar som ställer till det här framåt och hur man ska resonera kring detta och möjliga ersättare. Jag tycker även att det finns intresse att prata Newcastle-försvarare som det är en del som sitter med. Sen så har vi en rad olika spelare som fick olika bänkningar eller skador eller olika saker som hände här under Game Week 11. Jag tänker att vi ska prata dessa spelare. Vi kommer även med uppdaterade rekommendationer, har en kaptensdiskussion inför Game Week 12 och svarar på era lyssnafrågor. Och ja, hur är läget Fredrik? Det är en Game Week 11 och ta igen sig ifrån. Och ja, jag har gröna pilar, men det har inte du.
Nej, det kan man verkligen inte säga. Nej, det är ju så illa. Det är förmodligen min absolut sämsta FPL-omgång med fullt lag någonsin faktiskt. Och jag kan väl bara liksom garva åt eländet och ändå trösta mig med att jag inte är ensam. Och är det någon gång man ska ha dåligt med poäng så är det väl en sån här. Jag tappar 15-20 pinnar mot de som gör okej och bra veckor. Liksom. Och det är tråkigt, men det hade kunnat varit betydligt värre. Men ja, med det sagt, jag har ingen return i mitt bygge. Det säger väl det mesta. Det är liksom, ja. Det jag vet inte vad man ska liksom. Och då har jag ändå sett massa byggen på. Jag tar 18 poäng. Ändå sett massa byggen på Twitter som har ännu sämre scores. Så att, ja, det är lite en sån där parodi nästan, känns det som.
Nej, det är helt sanslöst, är det. Och nej, jag vet inte vad man ska säga. Och det är stökigt. Det är annars en ganska rolig vecka eller rolig helg med liksom helt sjuka grejer. Jag vet inte vad som är sjukast. Kanske Arsenals club statement som de gick ut med. Men alltså den matchen mot Newcastle var ju helt tokig. Man tänkte så här, ja, vi kommer få vänta ett tag innan vi ser så här sjuka grejer hända i någon match. Och sen, ja. Sen var det måndag kväll och så var det Spurs-Chelsea.
Den matchen var väl liksom värdig den här FPL-omgången på något vis utifrån att den liksom speglar så hur jävla kaosigt det var. Så det är nog bara liksom, vare sig du överlevde den här som du gjorde eller inte som jag gjorde, så är det nog bara att gå vidare liksom. Det var en sjuk vecka liksom, och det är bara glömma att gå vidare. Det är inte så mycket att göra åt alltså. Det är helt otroligt. Man City gör liksom 6 baljer. Haaland kommer inte därifrån med en enda return. Liverpool gör sin sämsta match för året. När man liksom, jag kan tänka mig att de som har gått utan Haaland slickar sig munnen där. Och när Salah skulle möta Luton så går Liverpool ut och gör en jävla icke-insats. Liksom. Det är mycket märkligt som tas med från det här. Jag tror väl att vi det här kommer att höra till ovanligheten när vi kommer att se det här, de här typen av resultat varje vecka.
Ja, nej, det var ju en konstig omgång efter Haalands blank där, så tänkte jag det här kommer bli blodrött, men då hade jag också räknat med att Salah skulle ställa till det ordentligt för oss Haaland kaptens gubbar. Vi läser ju den matchen helt rätt med City som får vila en vecka, de möter ett rätt kast Bournemouth med sin andra målvakt och målen regnar ju bara in. Men ja, först när Haaland är på plan första halvlek så är han inte inblandad och sen så får han kliva av. Så att, men jag tycker vi som ändå har Haaland, vi blir ganska mjukt, vi blir inte ens straffade. Okej, man kan säga två saker. Antingen kan man säga att Salah tar bara en poäng mer än Haaland, eller så kan man säga att han tar dubbelt så många poäng som Haaland. Fast en poäng mer är ju egentligen det intressanta. Och ja, dels det, men sen också många av dem som inte har Haaland överhuvudtaget, de har ju också Alvarez. Och ja, men han kommer inte heller iväg med någon return, konstigt nog i en sån här match. Så att nej, vi klarar oss nog mot de icke-Håland-byggena ändå. Mm. Trots att jag tror att det var de som gick utan Håland inför gameweeket som kände, hoppas vi ska klara oss nu så inte Håland ska straffa oss när han möter ett rätt uselt Bournemouth.
Mm, men vi hade ju den här mot, var det förra eller förra säsongen som Liverpool vann över, det var väl Bournemouth också, va? Med typ 8-0 eller vad fan det var. Och så alla inte gjorde en annan return. Och sa det kommer aldrig hända igen. Blixten slog inte ner på samma ställe. Och det gjorde den ju inte. För den slog ju ner på Liverpool ena gången och på City andra gången. Men det är nog på den nivån. Och sitter man och tänker, gick utan hål, han klarar mig perfekt. Alltså, du vinner inte på lotto varje vecka liksom. Nästa gång sitter ju 6 mål, då lovar jag. Då lovar jag att Håland gör return som han är på banan.
Vi sitter ju och pratar på. Vi kan väl konstatera det som lyssnarna nog redan har räknat ut. Stefan är inte med oss ikväll. Han håller på att slicka såren här inför. Vi drar ju till Lissabon på fredag här. Och vinnarresan i Glenligan från förra säsongen med Dominic och hans brorsa som vi träffade på Glen-eventet här. Och det ska bli ruggigt kul att komma iväg. Och hoppas att Game Week 12 ska bli en bättre game. För mig blev den ändå okej. Jag var inne på det. Du tog 18 poäng den här Game Weeken, Fredrik. Det är en Game Week rank på nästan 10 miljoner. Vi har väl drygt 10 miljoner spelare. Totalt har du 618 poäng. Overall rank på 2,6 miljoner. Stefan äter in 9 poäng på det. Nu skiljer det faktiskt bara 9 mellan er i total poängen. Stefan tog 29 poäng den här gameweeken trots att han hade Udogi med sin -4. Totalt 609 poäng på Stefan, en overall rank på 3,2 miljoner ungefär. Det är lite olika. Stefan sparade bytet och sitter med 2 fria nu. Däremot har han flaggor till både höger och vänster. Cash, Haaland, Madison, Botman, Udogi, Fläcken. Och Håland kommer till start ikväll här, så att den flaggan kommer väl försvinna om man inte slår upp något här ikväll, till helgen i alla fall. Men ja, det ska nog användas byten för Stefan. Du gjorde ju ett dubbelbyte som, ett litet differentialval kan man väl säga, lugnt säga. Du plockade ut Gordon som dessutom får return då. I en sån här game week hade det varit någonting att ha kanske. Du plockade dessutom ut Cash han straffade inte den här game weeken i alla fall, när han byts ut med liksom i 59:e minuten. In plockade in Soboslai och Trusty.
Precis. Men jag var ju inne på att liksom, jag tyckte nog att mitt lag såg ganska okej ut. Hade 2 fria, var lite sugen på och precis som du säger gå på en differential, hade själv rekat Soboslai, tyckte ju liksom att Liverpool hade ett slagläge mot Luton. Hade inte sett den jävla icke-insatsen som levererades komma. Utan jag såg nog mer att man skulle mosa Luton. Det gjorde man ju uppenbarligen inte. Jag tror jag tappade 4 poäng på det där bytet i netto. Och de 4 hade jag ju såklart behövt. Det hade kommit över 20. Det hade varit kul. Men det är liksom inte, det är inte 25 poäng jag har bytt ut. Så att det är liksom, ja. Det gör inte att skrattet liksom fastnar i halsen på något vis. Trusty som jag tog in, det var mest egentligen mer för att ha råd med Soboslai om jag ska vara ärlig. Kommer ju sitta bänk för det mesta. Kanske att han kan få spela där i Game Week 13 mot Bournemouth hemma. För då har de andra backarna ganska risiga matcher. Så det skulle kunna bli någon match för Trusty i The Anfielders. Men jag vet, ska han ju sitta bänk för det mesta. Och jag tyckte Soboslai är en rolig chansning här nu. Speciellt med... Ja, men jag trodde ju att Luton skulle bli någonting och sen får vi se vad det är, för det är lite blandade matcher som kommer, men han får något försök till i alla fall, Soboslai, se om han kan komma loss med någonting. Om inte annat så känns det som en spelare som går att växla över till rätt många olika typer av mittfältare. Till skillnad från Gordon ska jag säga, för Gordon hade jag såklart kunnat sitta kvar med, men hade jag velat gå därifrån, ja, men då hade det varit Neto borta. Det hade ju egentligen bara varit utan pengar att gå ner till kanske någon av 5,0-fältarna, typ Cole Palmer eller så.
Det är inte så dumt. Det är han som räddar min gameweek.
Ja. Ja, jo, absolut. Det är det ju. Men jag valde att gå och Soboslai. Jag ska inte döma ut det än, utan han kommer få en vecka till.
Jag dömde ju ut det lite grann när du gjorde bytet. Ja, det är inte sällan man ser ett dubbelbyte när man tycker att laget försämras. Men så kände jag lite grann. Och jag vet inte, vi får väl se. Det är som du säger, det är alldeles för tidigt att utvärdera det här. Däremot så, jag tror att din kärlek till Szoboszlai som Liverpool-supporter lite lyser igenom här. Kollar man statistik och sådär, inget jättefantasy-hot. Vi får se. Jag tycker nog att liksom, skulle de kosta samma så hade nästan Gordon varit mer intressant att ha ändå. Men ja, vi får se. Går vi över till mig. Det är röda pilar på dig och Stefan gröna på mig. Härligt, som jag sa. Cole Palmer. Man hade bara önskat att han hade fått spela ett lite mer offensiv roll i slutet av matchen. Så kanske han hade kunnat gjort 4-5 kassar. Jag menar, när Jackson kommer iväg med ett hattrick så ja, då vem som helst som kan göra. Vi ska prata Spurs försvar här lite längre fram. Men ja, 36 poäng kommer jag iväg med. Det är inte så mycket, men ja, det ger mig gröna pilar. Totalt 673 poäng och overall rank på 342 000. Så sakteliga smyger vi oss uppåt. Jag sparar bytet, sitter med två fria här inför Game Week 12. Har väl inga jätteproblem egentligen i laget. Jag har ju också flaggor såklart som Stefan i Haaland och Matty Cash. Men ja, dels Haaland som sagt spelar ikväll. Och även om det hade varit så, jag sa det, jag pratade lite med Stefan om det. Att jag hade, även om vi hade fått indikationer på att han skulle missa Game Week 12, hade jag nog suttit kvar med honom. Bara för att jag kommer vilja ha in honom snart igen. Och sen går vi in i ett landslagsuppehåll, så Game Week 13 ligger ganska långt bort. Och börjar lägga massa byten på att plocka ut Haaland och sen plocka in han igen. Jag tror jag hade skippat det. Och nu som sagt ser han ut och redan vara redo. Däremot Matt Cash, redan innan han klev av i 59 med lite problem med en axel, så funderar jag på att det kanske han som får lämna mitt bygge. Han fick ju lämna ditt förra veckan. Det är ett spelschema som ändå inom relativt snar framtid börjar vända. Och då känner jag att man kanske kan se sig om efter andra gubbar och göra ett byte som gör att jag liksom ligger, dels kanske får en bättre spelare just nu, och sen kanske framförallt också sätter upp mig lite bättre här framåt. Men jag vill kolla, jag sitter ju redan med Gabriel i Arsenal och så har jag Saka också. Men jag gillar verkligen idén på att dubbla upp Arsenal-defensiven här. Bra matcher här nu, både på kort och ja, men även lite överskådlig framtid. För skapliga pengar, och dessutom tycker jag att det är svårt att hitta så mycket andra vettiga försvarare. Så att jag tror att jag kommer gå cash till Saliba. Jag har ju lite pengar på banken, så har råd att göra det bytet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det skulle i och för sig låsa ut mig från Arsenals offensiv, men den är också så där. Jag kollar lite på det. Dels då defensiven är bra i Arsenal. De har högst non-penalty expected goals conceded hittills den här säsongen. Och Arsenals anfall, ja, men de ligger faktiskt 11 för non-penalty expected goals. Jag vet inte. Vad säger du om Arsenal dubbeldefensiv?
Ja, men alltså man kan säga att det svänger ändå snabbt, för att det var ju verkligen Arsenal-offensiven vi hade spanat mot för ett par veckor sedan när schemat skulle börja vända. Men nu har det sett lite trögare ut i maskineriet, och jag kan se uppsidan i det, att man ska möta lag som Burnley och Brentford och Wolves och Luton. Det kanske inte är ligans starkaste offensiver här som kommer, så att visst finns det chans till nollor. Det är väl det liksom, att det lassas med mer pengar i backlinjen. Det liksom Jag tänkte tvärtom att bara gå så billigt det bara gick i backlinjen just för att kunna ha stålarna till mittfältet. Det är väl det enda jag kan se. I övrigt så är det ju en fin differential att sitta på. För det, poängen blir värda mycket, mycket. Eftersom många har valt att kliva in, kanske Gabriel med tanke på priset där. Så, men på dubben så är man nog, om inte ensam, så betydligt färre i alla fall.
Lassa in pengar känner jag inte riktigt jag har gjort. Jag har en Charlie Taylor där, jag har en Semikas, en Guay och en Gabriel. Så att Saliba skulle då bli min dyraste försvarare för 5,2. Och sen så får vi hoppa ner till Gabriel på 4,7. Så att ja, jag känner inte att jag liksom är helt baktung i mitt bygge direkt. Men absolut. Ja, det är väl min tanke. Vi får se vad som händer. Vi ska såklart invänta det Europaspel här i veckan. Så vi kommer få mycket information om ja, men alla lag som är ute i Europa. Det är väl Newcastle och City som spelar idag. Och sen så har vi United och Arsenal imorgon. Och sen så har vi det är Villa och West Ham va, på torsdag.
Ja, Liverpool också och Toulouse borta.
Just det. Just det, den kanske vi får se tillsammans.
Ja, den tänkte jag att vi skulle dra på hemma hos dig sen.
Ja.
Det visste du inte om, men det hade jag redan planerat.
Jag lägger några öl på kylning.
Ja, det låter ju strålande.
Fint, vi lämnar våra byggen och går över till veckans punkter. Och jag ska fortsätta prata lite försvarare. Och vi har ju redan pratat lite om det, men vi har ändå inte liksom gått in allt för mycket i Spurs-Chelsea. Vad var det för match vi fick se?
Ja, nej, det är helt sjukt att Spurs ska ha 3 röda kort i första halvlek.
Romero ska ha 2.
Ja, nej, men alltså det är helt sjuka. För att alltså, en eftersläng à la Beckham 98. Och Anders Bjur konstaterar att nej, man sparkar inte tillräckligt hårt. Det är bland det mest sjuka jag någonsin hört. Tvåfotaren med Sule, det var ju Gerard-klass på den.
Ja, Udogis.
Ja, exakt. Och sen det som faktiskt blir rött kort efter det. Som också är helt solklart. Det ser ut som benet bara ska gå av. Det var ju en riktig jävla holmgång. Alltså skador hit och Porro såg ut och var skadad där ett tag. Och Madison liksom bara var faller ihop. Och det, Van de Ven faller ihop. Och Reece James ställer ut armbågar men klarar sig. Och Nicholas Jackson underpresterar sin XG med att göra ett hattrick fast han är sämst på plan.
Det är en helt galen match. Och Chelsea har väl, har de 2 bortdömda mål? Ja. Det är Sterling och Caicedo. Son har ett bortdömt mål och, ja, men verkligen allting händer i den här matchen. Men jag tänkte att vi skulle fokusera och prata Spurs försvarare. För det som men kanske är alltså, nu, det är många sjuka saker. Men det allra sjukaste, det är nog Postecoglous fortsatta höga backlinje. Ja. När man dels då är nere på 9 man, men även blivit av med både Romero och kanske framförallt Van der Feen och hans oerhörda snabbhet som har löst den här höga backlinjen. Istället kommer man in med Dyer och skickar in Emerson Royal centralt i banan. Och ja, men där finns inte riktigt samma snabbhet. Och alltså, hade de mött ett lag som hade haft någon annan anfallare än Jackson och kanske Darwin, men jag tror Darwin hade gjort det bättre. Jag vet inte vad vi hade kunnat sett för slutresultat. Och nu här framåt tänker jag, vad gör man? Det är väl inte så många som sitter med Van der Ven i sin backlinje. Romero finns i några, han missar kommande 3. Udogi utvisad, missar i Game Week 12 nu. Men ja, vissa av Romero, han är ju bara att byta ut såklart. Men jag tycker nästan att det gäller detsamma om man sitter med Udogi som missar en match. Eller kanske till och med Porro som inte missar någon match. Men han ska ändå spela med det här andra röva gänget nu. Och det är ett tufft spelschema. Kollar vi Game Week 12, då saknas ju både Udogi och Romero på grund av avstängning. Van der Ven, vi har inte fått en skadeuppdatering där, men
ja, det gick
han blir borta ett tag.
Ja, han blir ju borta 2 månader.
Det tror jag. Ja, det är nog gissningen. Runt 8 veckor. Och 8 veckor när vi kommer in i decemberschemat. Ja, det är många game weeks.
Så är det.
Men game week 12. Då är det Wolves de möter. Med Spurs. Så det är väl en okej match. Så har man på det så kanske man inte behöver stressa utan just till 12:an. Men jag tycker man kan kolla på det redan nu. Game week 13. Då är ju Udogi tillbaka. Men Romero är fortsatt borta. Då ska man möta Aston Villa. Och jag tänker att Watkins och Diaby kommer få helt galna omställningsytor. Det passar ju verkligen dem och Villas spel. Vi kommer ha kaptensdiskussion för Game Week 13, men det kanske är så att vi måste blanda in en Watkins där. Vi ska säga det att just Game Week 13 är lite stökigt med kaptensalternativ när ja, men City och Liverpool ska möta varandra bland annat då. Så ja, det blir en jäkla intressant match tycker jag. Och det ska vi säga, Postecoglou var ju ute och sa det, att ja, men vi ska spela med en sån här linje. Det här är vilka vi är efter matchen. Och jag vet inte hur man reagerar på det som Spurs supporter. Men som FBL-spelare reagerar jag på det genom att bara gnugga händerna och kolla vilka de ska möta egentligen. För är det så de ska möta Villa med Watkins i Game Week 13, de ska möta City i Game Week 14 då Romero fortsatt är avstängd. Ja, då är Spurs helt plötsligt från att vara serieledare till ett lag som man kanske kan pinpointa rent liksom offensivt. Då tänker de väl att de ska spela 5-5 i sina matcher. Eller förhoppningsvis vinna med 5-4 eller 6-5.
Ja, alltså när jag såg det där uttalandet från på skolan, jag fick känslan, jag fick en flashback till när man spelade Worms 2 när man var liten. Och det fanns liksom ett av de här liksom grejerna man kunde vapen man kunde använda, det var kamikaze. Och då dog man ju, då dog ju den masken liksom. Men ibland så gillade man att använda det, men han är lite som, jag gillar att använda det här. Men du vet ju att det kommer gå åt helvete, ja fast det, jag gillar det ändå. Man bara, okej. Okay. Jag menar, kollar vi in och kollar flaggningen nu på Spurs lag. Då är det alltså 6 försvarare som är flaggade, det är 4 som inte är flaggade. Det är Royal, Porro, Dyer och sen är det kanonliraren Ashley Phillips.
Sen det fortsätter ju bara. Game Week 15, då är det West Ham de ska möta. Sitter man ju fint med Jared Bowen, tänker jag, i omställningsspelet. Game Week 16 ska de möta Newcastle. Se om Alexander Isak är tillbaka eller om det är Wilson som ska springa igenom. Nej, men det, jag tycker att det är läge att lämna Spurs försvaret nu. Och det är inte så mycket att liksom vänta på, tycker jag. Man behöver inte vänta och se heller. Sen så kan det väl vara så att Postecoglou ändå lägger om någon taktik. Förhoppningen är ju att Wolves inte liksom springer igenom och har 4-5 frilägen i Game Week 12. För då kanske han ändrar någonting inför Villa som jag blickar. Kanske framförallt, sitter ju inte med en Wolves-spelare och kollar inte på att ta in heller. Men Game Week 13, Game Week 14 där, Villa City. Mumma, säger jag.
Det ska bli spännande att se hur han löser det. Är det Höjbjerg som ska in och spela? Det är ju inte speedkulan nummer 1 liksom. Någonting att hålla span på. Som sagt, som du är inne på, Wolves kanske inte blir liksom mastodontprovet här till helgen. Men är det så att de till och med liksom luckrar upp det där ostbågslåset, då, ja, då blir det väldigt intressant att se hur han ska hantera det. För samtidigt, även om han liksom, ja, men skulle få för sig att, nej, men jag backar lite då på det här uttaget, vi får ju köra om lite. Han har ju typ inga spelare och liksom, framförallt där i mittförsvaret, vad ska han sätta in? För jag menar, de skickade väl Davinson Sanchez, va, på lån. Vart han gick, Turkiet kanske.
De skickade Reguljon till United på lån. Alltså det är en ytterback förvisso, men
Så att, nej, det är verkligen någonting att hålla ett extra öga på. Och som sagt, jag är helt inne på din linje. Sitter man på en Spurs försvarare nu, problemet är ju inte att man ska skicka dem. Det tycker jag är ett ganska enkelt beslut. Frågan är bara vart man ska gå, för det finns ju inte supermycket roliga alternativ alltså.
Nej, jag tänkte vi kunde gå in på det. Vi har fått en lyssnarfråga från Christian Tiveskog. Han undrar bästa lagen att hitta backar i inför kommande 5 omgångarna. Och det finns ju lite ersättningsalternativ. Jag gillar ju som sagt Arsenal när jag pratar om mitt eget bygge. Har man inte Gabriel kan man gå på honom. Men om man har lite mer pengar hade jag ändå rekommenderat Saliba. Jag går dubbelt där förmodligen nu. Och tycker att båda är spelare man kan kika mot. Annars på lite så här kort sikt, typ 5 omgångar, ja, men då är ju Pallas fortsatt ett okej lag att gå till. Nu steg väl Mitchell till 4,6 tror jag. Så jag tror både han och Gueye kostar 4,6. Andersen kostar 5,0 fortsatt eller? Något sånt. Jag tycker inte att det är värt att pröjsa upp till 5-0. Och det är också en av anledningarna att schemat sen vänder för Pallas. Så då är det lite, ja,
alltså det är inte så roligt att göra backbyten, så är det så att man tvingas sitta kvar med sin Palace back, men då är det skönare att ha 4,6 uppbundet än 5,0. Och vem man ska välja på Gueye och Mitch, jag tycker det skiljer oerhört lite. Är det så att det är en prisdifferens på 0,1 på dem, det är inte nu, då hade jag gått på den billigare. När de är lika, ja det var de när jag valde, då gick jag på Gueye. Nu gjorde Mitchell mål här i, sent i game week 11, men det kan man inte räkna med från honom. Så att jag vet inte, det är lite coin toss tycker jag. Jag har ingen direkt tanke där. Sen så Semikas, vi såg han fick bänken. Vi har ju pratat upp på honom en del nu som ett kanonalternativ när Robertson är skadad. Det är lite lurigt där. Det var Gomez som fick starten nu senast. Och det har ju Klopp varit ute och sagt att Semikas kan ju inte spela allt. Så att för mig är torsdag väldigt avgörande vad som händer. Om man nu ska gå ifrån en Spurs-försvarare och vill gå mot Semikas, så att man inte har honom redan. Då tycker jag man ska avvakta och se torsdag. Är det så att Semikas är bänkad då eller blir utbytt skapligt tidigt, då hade jag nog känt mig rätt trygg med att gå dit. Men får han 90 minuter, ja då hade jag varit lite mer orolig. Jag vet inte vad du känner.
Jo, men det är väl på ungefär så. Och sen så är det ju inga höjda match. Alltså ska möta Brentford och City, ja det är ju liksom i brist på annat då. Men som du säger, att då bör man ju verkligen se. Jag blev faktiskt väldigt förvånad över att han valde att spela Gomez ändå. Tycker liksom att det är ju en oerhört svag jävla spelare. Han är mittback dessutom. Slänger ut honom på ytterbacken är ju ett jävla skämt, ursäkta språket. Men så att, och jag, visst, nu släpper man in målet när Semikas kommer in, men det är också för att man försöker kliva fram lite. Semikas, visst, det är inte liksom, han är inte Trent Alexander-Arnold i känslan med foten, men han är ju ändå en skolad ytterback. Det är med någon form av inläggsfot. Så jag utgår ändå från att han är någon form av första val. Sen är det väl som du säger, att han har ju inte, kanske inte fysiken för att spela 90-90-90 hela tiden. Men låt säga att han inte får 90 nu i Europa här, vilket jag inte tror att han får, så tror jag ändå att han kommer till start. Om han är ett alternativ, ja det är han i brist på annat skulle jag säga.
Ja, och sen så du nämnde Brentford och City. Jo, absolut, men jag tycker Brentford hemma är rätt okej match ändå. Liksom både för möjliga attacking returns, men även möjlig nolla. Sen City borta i Game Week 13. Jag vet inte, men det beror på hur ens lag ser ut. Jag har ju Semikas. Jag planerar ju att sätta han på bänken i just den matchen. Och sen är det ju liksom Fulham hemma, Sheffield United borta, Palace borta. Liksom tre matcher efter varandra. Så om man kollar liksom kommande fem snarare än kommande två, så tycker jag ändå att det liksom bogar för att man kan ta in honom. Så det är väl mitt resonemang kring Semikas. Sen så är det så här, Brightons spelschema är ju fint. Problemet är att jag vet inte om jag hade velat lägga liksom pengarna på Dunk, utan då skulle man vilja gå till Estupinjan. Nu vet jag att han ska vara tillbaka i träning. Jag vet inte hur redo han är för att kliva in. Men de har ju också match på torsdag. Svårt att se att han ska starta där. Kanske han kan vara på bänken, få ett inhopp precis. Och sådär.
Ja, det är väl det bästa typ. Att man vill inte ha 90 på honom heller liksom.
Nej, för att det är en gubbe jag skulle lockas av att gå till om han är tillbaka. Sen är frågan hur han kommer matchas in och sådär. Men ja, det hade väl också kunnat vara ett alternativ, men lite mer lurigt. Nästa punkt jag har är ju att prata ett annat försvar, och det går till Newcastle. Och där finns det ju också lite alternativ för den kanske lite mer vågade människan. Så vi kan ju ändå bara glida över till den punkten, tänker jag. Och anledningen till att jag vill prata om det är ju dels att Dan Byrne skadade ryggen rätt ordentligt och blir väl borta i, det är inte dagar, det är inte veckor, utan det pratar månader.
Ja.
Så att det ställer ju till det lite för Newcastle, som dessutom då har Botman skada som tydligen ställer till en hel del problem. Jag läste någonting om att Newcastle har lite svårt att definiera skadan, och man hittar inte riktigt exakt vad det är. Och det tycker jag säger att det här kan vara något som dröjer ganska lång tid. Om de inte vet riktigt vad det är, då kan de heller inte jobba för att läka skadan på det bästa sättet. Och man kan heller inte komma med någon riktigt bra rehabplan eller så. Det kan ju mycket väl vara så att den kommer, att det fastslås lite längre fram. Och helt plötsligt säga, oj, shit, det här kommer behöva opereras. Nu liksom tänker jag worst case för Botmanägare. Men ja, så är det. Och med Burn och Botman borta, då kommer du in andra spelare såklart som är rätt prisvärda. Samtidigt påverkar ju Newcastles försvaret negativt av att tappa sådana här spelare. Men vi har ju en Lascelles där som folk har kollat mot, som har gjort det väldigt bra i Botmans frånvaro. Han är ju billig, men nu även när Burn är borta, vad händer då? Jag kan egentligen se två olika scenarion. Antingen sätter de in Lewis Hall på vänsterbacksplatsen, alternativt så skjuter de över Trippier på vänsterkanten och Tino Livramento får spela högerback. Och alla de här, Lascelles, Livramento, Lewis Hall, det är billiga spelare att gå till. Lascelles speltid känns mer eller mindre given så länge Botman är borta. Men när Botman kommer tillbaka, ja men han är försvarschefen, han ska ingenstans. Fabian Schär, han ska inte heller någonstans. Så då tror jag Lascelles ryker. Men jag tror man kan sitta med honom tryggt ett tag i alla fall. Problemet är ju den här liksom landslagsuppehållet mellan 12 och 13. Ingen aning riktigt vad det kommer betyda för Botman. Men ja, eventuellt Lascelles då. Men hur tänker du kring de här ytterbacksalternativen, Livramento och Lewis Hall? Jag lutar väl mest mot Livramento ändå.
Han är ju spännande. Vi minns ju honom från hans tid i Southampton var det väl då?
Jajamän.
För ett par säsonger sedan och kom väl in och var 4,0 spelande back som vi gillade där ett tag. Och var ju ganska frejdig offensivt. Så att absolut, det finns ju en spelare i där. Och med Target skadad, han är väl borta till en bit efter årsskiftet han också. Mm. Det kommer att finnas speltid, så är det ju. Så här kan det ju finnas liksom värde, men det är ju på lite mer antingen kort eller osäker sikt. Eller det beror på vad man menar med kort i och för sig. Så, i och med att som du är inne på, att det finns lite olika alternativ för Eddie Howe att ställa upp laget med. I Europa här nu mot Dortmund så såg vi väl Livramento i någon form av offensiv ytterroll till att börja med. Och sen så fick han kliva ner. Det var lite stökigt.
Ja, det var väl att han fick spela i en offensiv roll. Det klarar han ju av. Det tror jag inte vi kommer se jättemycket av. Men sen så redan i liksom halvtid så flyttade man ner honom. Och då fick ju Trippier gå över på vänsterbacksplatsen. Man plockade ut Lewis Hall och så fick Livramento spela högerback. Och det är ju också så här, vi har sett Trippier göra det här i landslaget ibland. För att vi känner till allihopa om hur många högerbacksalternativ som finns i Englands landslag. Och då har man vid vissa tillfällen valt att flytta över Trippier på vänstersidan. Och han gör det bra där. Men han har inte samma offensiva hot i det liksom öppna spelet. Han har fortfarande sina fasta situationer. Men jag skulle säga att det är negativt för Trippier också om det blir så. Och det är det jag lutar mot. Och det lutar jag framförallt mig emot, eftersom jag tycker att Livramento är en riktigt, riktigt bra spelare. Jag var lite orolig inför säsongen att i och med Trippiers ålder och sådär, att han kanske skulle kunna roteras en del, eftersom att de har en så pass bra ersättare på högerbacksplatsen i Livramento. Det har det ju inte blivit, men nu är det väl en perfekt möjlighet att ge en speltid. Det är ju Bournemouth här i 12:an, så det är en bra match. Men sen så är det ju, det är inte superschema för Newcastle på något sätt heller. Så jag känner inte att man måste sitta med en Newcastle-defensiv. Men det här är ju billiga spelare som har liksom offensiv utdelning i sig om de spelar. Så liksom en Livramento för 4,3. Ja, för en vågade och gå på en chansning, absolut. Men det beror lite på vad man har för backlinje. Sitter man med Livramento och man har Semika, så man kanske också kan få en bänkning så det här någon match. Har man lite oflytt så får de det i liksom samma veckor och sådär, och det ställer till det lite. Jag vet inte. Det är väl därför jag kikar dem mot att gå mot Saliba snarare än att liksom bara fylla backlinjen med billiga spelare som sen kanske kommer bli att jag behöver lägga jättemycket byten om en månad i mitt försvar när skadade spelare kommer tillbaka och sånt där.
Nej, men man har väl avvägningen att göra. Alla säljs på lite säkrare speltid, lite billigare. Men visst, han kanske har någon form av hot offensivt, men offensiv return är väl ändå betydligt större chans på en sån som Livramento. 4,3 är fortfarande billig, men lite mer osäkerhet kring speltid. Det får man göra en liten avvägning. Dels hur man är som manager, dels hur ens eget bygge ser ut. Vad är det som är prioriterat? Har jag liksom råd att bänka en gubbe och bara spela han i bra matcher och jag har bra täckning? Men då kanske någon av ytterbackarna typ Livramento är ett alternativ. Och är det så att man vill bara få in någon som spelar, då erbjuder ju Lascelles bra värde på 4,0 ändå.
När vi pratar om våra byggen så kommer vi in på Matt Cash också. Men jag går vidare på försvarssidan om vi ska prata lite spelare som kliver av. Man kliver ut i 59:e. Det var väl en axelskada tror jag. Vi får se hur allvarlig den är. Jag tycker man får vänta och se lite grann. Oavsett som sagt så kan det vara så att Cash ryker för mig. Nu har vi pratat ersättare här. Du bytte ut Cash här senast. Villa och det spelschema, det vänder ju lite. Det är något du hade i bakhuvudet när Cash fick lämna.
Ja, absolut. Vi pratade ju om det när schemat såg väldigt bra ut. Att ja, men förr eller senare tar det fina schemat slut. Och en sån som Watkins kan man ju sitta och vintra. Jag sitter även på Diaby som jag har tänkt att kanske hålla här en eller två. Eller kanske tre gameweeks till. Men sen vill jag inte sitta med trippelt Villa. Och Villas defensiv har inte sett alltså super ut, tycker jag inte. Och Forest borta, ja men det var på förhand en okej match, men det var ju liksom inte den här kanonmatchen så. Så jag kände ändå liksom att det var värt att dra den chansningen och kände väl lite som att jag skulle kanske hamna i ett sånt läge som du var, att ja, men Cash kanske skulle få lämna en eller två veckor senare ändå. Då tryckte jag av det lite tidigt, så det var ju skönt att man inte blev straffad av det, för det är fortfarande ganska hög TSB. Men jag tror att vi inom ganska snar framtid kommer se en price drop på honom. Så att vill man skydda lite lagvärde och ja, men se över sina möjligheter, då kan det nog vara läge att jump the ship.
Framförallt gällande Villa så kan man nog konstatera att det är ett helt annorlunda lag på hemma- och bortaplan. De är obesegrade på hemmaplan. De har en 4-0 vinst mot Everton. De har en 3-1 vinst mot Palace. De har 6-1 hemma mot Brighton. De har 4-1 mot West Ham. 3-1 mot Luton. Så att ja, de bara segrar i sina hemmamatcher. Kollar man borta facit däremot så ja, men nu senast då, 2-0 torsken mot Forest. Vi har ett oavgjort borta mot Wolves som ändå liksom inte är en supersvår match på pappret. Vi har 3-0 torsk borta på Anfield som är såklart en svår match. Och den här 5-1 torsken i Game Week 1 borta mot Newcastle som också är en tuff match, men det är två helt olika lag hemma och borta. Så att ja, dessutom så Forest har ju varit bra faktiskt, jag tycker man kan väga in det. Nu är det Fulham på hemmaplan här i Game Week 12, så det är väl en liksom en bra match ändå får man säga. Sen pratar vi om det i 13, att de möter Spurs borta. Jag tror vi kanske inte på defensiven i den matchen då. Och sen är det en bortamatch i Game Week 14, men mot Bournemouth. Så att ja, jag tycker att det finns anledning att ändå kolla på att börja göra sig av med lite villa spelare. Och då kanske framförallt i försvaret. Och om nu Matt Cash då dras med någon axelskada så är det väl ett bra läge att lämna. Är det så att vi får klara besked att Matt Cash är redo redan nu till helgen, så tycker jag Fulham hemma ändå är en bra match. Behöver man inte stressa ut honom. Som det ser ut just nu så kommer jag nog göra det bytet i alla fall. Kopplat till att jag inte känner att jag har något behov att göra något annat. Och jag tycker att det sätter upp mig. Byterna är värdefulla och kan jag lika gärna göra den här veckan. Så får jag be att Cash inte gör någon kasse just mot Fulham. Och det är väl liksom de försvarare jag tror vi är inne på. Men vi såg ju fullständiga shitstormen här i Game Week 11. På målvaktssidan såg vi också en del grejer helt plötsligt. Så har Turner nu tappat sin plats, får vi nog säga, i detta Forest. Och ja, hans ersättare går in, håller nollan och de vinner mot det här Aston Villa. Jag tror att det kommer ta ett tag innan vi ser Turner tillbaka i kassen där. Det är väl många som har honom. Jag sitter med honom tillsammans med Areola. Då tycker jag, ja, det är vad det är. Mm. Jag tänker inte göra något byte där just nu. Men det är ändå någonting att ha ögonen på. Dessutom ser vi en fläcken som inte står. Det skulle röra sig om någon lårkaka, förstod jag det som. Så han kan vara tillbaka. Men vi har ju även pratat om fläckens målvaktsspel. Du framförallt har väl inte varit superimponerad, va, Fredrik?
Nej, som gammal målvakt själv så är det ju, nej, det är bara hemskt att se vilken fruktansvärt dålig målvakt det är. Och nu om man nu är lite småskadad och de har Strakosha i laget, så är det ju fan tjänstefel och Thomas Frank och inte byta liksom. Han måste vara sjukt frustrerad, Strakosha, när han suttit på bänken. Så att nej, sitter man på den dubben i laget, då tycker jag absolut att det kan vara läge, om det inte finns massa andra liksom bränder och släcka, att då kan det nog vara läge att växla över någon av målvakterna. Så att man åtminstone har liksom en garanterad som spelar och som kanske gärna också är lite bra. Brentford, man trodde ju mycket, eller jag trodde mycket på Brentford inför säsongen, att det skulle vara det här stabila liksom, supersolida defensiva laget. Det tycker inte jag riktigt att det har varit i år. Det har inte sett riktigt lika stabilt ut, och fläcken kanske är en del av det.
Mm. Kan jag även skjuta in det att liksom, om nu Turner har tappat sin plats som vi är inne på, så kommer man ändå behöva göra något målvaktsbyte. Game Week 18 har inte Brentford match. Det är då City och Brentford blankar. Sitter man då med Turner som andra gubbe, ja, men då har man ingen målvakt i den game weeken. Dessutom så har Brentford nu, även om fläcken då skulle få spela nu, Liverpool borta i Game Week 12, Arsenal borta i Game Week 13. Ja, men det kanske är nu man ändå ska göra ett målvaktsbyte.
Ja, ja.
Och som sagt, jag är inte imponerad av West Hams defensiv på något sätt. Men jag tycker att Areola är rätt prisvärd spelare att gå till. Bra spelschema just nu. Nollorna kanske inte radas upp, men å andra sidan ser jag inte supermånga kanonalternativ att gå till. Har du några andra liksom målvaktsshout du vill skrika ut?
Nej, det är ju lite som försvararna, att det är väldigt snålt där. Skulle vara en raja i Arsenal då, för att dubbla upp Arsenal-dubben lite annorlunda. Men nej, det hade jag nog inte kanske gjort, utan jag kan nog hålla med om att Areola... men lite så här,
vet du vad, jag vill kasta in en jätteflagga för Raya. För Game Week 13 möter Arsenal Brentford, och Raya är ju faktiskt utlånad till Arsenal, och då får han inte spela. Så då sitter du i problem efter landslagsuppehållet direkt. Så ska du nu sitta där och gå ifrån liksom dina icke-spelande målvakter, så kommer du ha ett problem efter landslagsuppehållet direkt i Game Week 13. Så dit går man inte. Dessutom tycker jag till och med att det finns risk i det här Arsenal att vi kommer se en Ramsdale tillbaka ganska så snart. Jag tycker, det vet inte om det bara jag, men jag tycker inte att Raya har imponerat speciellt mycket, och jag tyckte heller inte att Ramsdale hade gjort så mycket för att förtjäna att tappa den där platsen.
Nej, och det är liksom, man vill ju lägga så lite pengar som möjligt på målvakterna, och då kanske en Johnston i Pärla. Nej, jag vet, det är svårt med keepers faktiskt.
Jag hade nog gått till Areola. Hade jag gjort, om jag hade suttit Turner-fläcken. Och då är det fläcken jag hade tagit bort. Alltså för att spara lite pengar. James Maddison då, du nämnde det. Han bara dök. Jag tror det först var någon halvtaskig filmning. Han är ju inte på honom. Men det kan ju också vara de värsta skadorna. Sen såg det ju inte superallvarligt ut. Han fortsatte spela lite grann, och sen klev han ut. Och det kan, jag tänkte att just situationen, att det kan ju vara något lite så här halvtaktiskt, att liksom ändå dra hem laget något. Sen såg vi ju att han fortsatte spela med den höga backlinjen, så jag vet inte. Men ett problem är väl på kort sikt här att Spurs spelar tidiga matchen nu på lördag. De spelade i måndags. Nu har de ju inget Europaspel såklart sådär, men den kommer ju ganska snabbt på. Så jag vet inte om Maddison är redo eller inte. Hur hade du resonerat om du hade suttit med Maddison? Det är väl avvakta presskonferenser och såklart, för att han är ju ingen problemspelare att sitta med här framåt med Spurs offensiven. Samtidigt som då, som sagt, ja, spelschemat blir lite tuffare, så kommer väl Spurs offensiv ändå fortsätta leverera, får vi väl gissa.
Ja, precis. Men det, jag har ju Madison i bygget, så för mig är det ju högst aktuellt att verkligen där live från Lissabon se till att försöka följa någon form av rapportering och se om vi får några läckta startelver. Men som du säger, att även om spelschemat hårdnar så är ju Madison en sån som kan leverera ändå. Det som talar liksom mot att sitta kvar med honom, det är väl om vi får lite rapporter på att det var en allvarligare skada. Först trodde man ju att det var hälsenan som hade gått. Men när han väl hoppade in igen så kände man att då kanske det bara var en smäll. Och såg något uttalande av Postecoglou där efteråt, att det var mer av liksom, vi plockade av en försäkerhets skull. Och förmodligen hade han väl ont, så att han kanske inte var supersugen på att ta massa maxlöpningar. Och det behöver man göra om man är ett par gubbar färre på banan. Så att, nej, jag tror väl att man ska kunna hålla honom ändå. Sen är det ju ändå surt, 8,1 miljoner och en mittfältsplats. Visst, man kanske kan hålla det en vecka, men börjar vi snacka om att han är borta.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu är det ju det här luriga med landslagsuppehållet. Så att, får vi inga rapporter om att han är borta en månad eller så, då tror jag att jag kommer att hålla honom över matchen mot Wolves, och så får man se lite liksom vad man kan få för rapporter under landslagsuppehållet. Så att jag kommer inte att stressa ut honom, och worst case han sitter kvar i bygget och så spelar han inte. Nej, men jag tror att jag överlever det mecka. För det är ändå en spelare som jag gillar. Ja, det är lurigt, och det ställer ju till det. Inte supermycket i mitt bygge, men jag vet att det är många som sitter med mycket flaggor. Och då är det liksom så här, får man ihop lag eller inte? Och finns det då en osäkerhet, ja men då kanske lite mer motiverat att börja blicka. Sen är det väl frågan om det är just Madison man byter ut av de flaggor man har. Och det kanske inte är den första spelaren jag hade blickat mot att skeppa.
Nej, samtidigt som då att det är kanske inte första man blickar att skeppa. Samtidigt vet man att det finns många bra alternativ om man vill gå till en annan mittfältare. Ja. Och en mittfältare som vi har kikat en hel del mot, som jag tror han sitter i ditt byggande, i alla fall i mitt, Bukayo Saka. Synd att inte Stefan är med. Jag skulle verkligen vilja prata Saka med honom. Han sitter ju inte i Stefans bygge, och Stefan har varit lite orolig över det. Men frågan är om det är så mycket anledning att vara orolig. Det var en tuff match mot Newcastle, och som vanligt så tar Saka oerhört hårt. Jag undrar, det pratas om att han har gått och dragits med någon skada en längre tid. Och jag tycker i Newcastle-matchen, man ser han går och tog sig mot Ljumska flera gånger. Han tog inga fasta situationer mot slutet av matchen, vilket han brukar göra. Undra lite det där, och börjar man spana på Saka nu, eller jag har ju kollat väldigt mycket på honom som att jag plockar in i mitt wildcard, men det är inga imponerande siffror. Har du koll på hans, nu har han ju kommit iväg med ass i Game Week 9 mot Chelsea, ass i Game Week 10 mot Sheffield United. Men har du koll på hans underliggande siffror eller?
Ja, det är XG på 0,02 har det var kanske senaste matchen här. Nej, de är väldigt, väldigt låga. Så någonting behöver ju hända, så är det ju.
Ja, jag tycker att Martinelli ser liksom ut som ett större hot när Arsenal spelar. Han kommer iväg med assist mot Chelsea, då har han 0,16 i expected assist. Han kommer iväg med assist mot Sheffield United med 0,06 i assist. Och det här är alltså mot Sheffield United som de vinner med 5-0. Okej, han spelar inte 90 minuter, han spelar 72 minuter då. Men han har 0,0 i XG mot Sheffield United hemma och 0,06 i expected assist. Jag vet inte om det bara är jag, men jag förväntar mig högre siffror på en Bukayo Saka där. Sen är det där, ja, han tar fortfarande vissa straffar och sådär, men lurig gubbe alltså. Det är inte så jag kikar på att plocka ut honom. Däremot om jag skulle börja plocka in någon Arsenal-spelare på grund av det fina spelschemat. Ja, jag vet inte alltså. Är det Saka man går till eller är det Martinelli?
Det är mer av en diskussion nu än vad det var för ett par veckor sedan.
Ja, men jag tycker verkligen det. Så vi får se. Det är ju spelschemat då. Liksom, är Burnley hemma i Game Week 12? Vi vet att man byter inte ut en gubbe som ska möta Burnley. Och sen är det fint spelschema här. Om det är ganska många matcher framåt. Så att, absolut inte att byta ut. Men ja, ska jag också följa och se om det fortsätter att han inte har fasta situationer och sådär. Då blir jag lite orolig.
Man hade ju inte tackat nej till en Saka vila hemma mot Sevilla imorgon.
Nej, men det tror jag inte att du kommer få. Alltså.
Nej, jag tror inte det heller tyvärr.
De behöver ta poängen där ute i Europa.
Ja, de har väl... Ja, då precis. De har tagit 2 segrar. 6 poäng led i gruppen. Men de behöver väl sin 3 där hemma. Men ja, tidigt byte... rent taktiskt att bara plocka av honom eller att han får börja bänka, det hade varit drömmen, men som du säger, det är väl inte det jag Arteta känner för kanske.
Nej, det brukar ju också vara så där i Europa att man vill avgöra gruppen så fort som möjligt och sen kan man vila liksom i de 2 sista kanske. Tar man en vinst mot Sevilla ser det ju oerhört bra ut, om 2 lite lättare matcher kvar och så att ja, vi får se. Där lämnar vi veckans punkter och jag ska gå vidare med veckans rekommendationer, men först ska vi rikta ett stort tack till våra partners. Vi har netshirt.se som säljer vår merch, unisportstore.se, nakata.se, superclub, Glenn Sportsbar och grabbarna borta på reducering.se. Och ja, nu ska vi ner till Lissabon, men vi träffas ju här, både du och Stefan sover över här på torsdag, så på torsdag skickar vi väl ut som vanligt våra andelsspel, va?
Absolut, riktigt spännande stryktipsrad till helgen. Så att det finns en hel del intressanta championship-matcher jag spanat in. Det finns fina odds på lag som är ganska okej ändå. Så att, det blir spännande att följa procenten. Och självklart, torsdag finns det möjlighet att hugga en andel.
Yes. Då går vi över till rekommendationerna. Och vi börjar som vanligt på försvarssidan. Fredrik, Semikas, Guay och Sofall var dina rekar från förra veckan.
Och lite i brist på annat så får de faktiskt sitta kvar. Önskar att jag hade liksom någonting bättre att komma med. Och det är klart det går att skrapa liksom. Och vi var inne på lite olika alternativ. Men det här är det som jag ändå håller fast vid. Så Mikas, Guay, Sofall, de får vara kvar alla tre.
Jag hade Trippier, Mikas, Gabriel från förra veckan. Och lite som du är inne på, är svårt att liksom se ersättare. Men jag har valt att ta bort Trippier. Lite på grund av de här osäkerheten som ändå finns kring hans roll. Det är också för många väldigt svårt att plocka in en så pass dyr försvarare som Trippier är just nu. Jag menar inte att man byter ut honom om man har honom. Men man ska nog följa lite och se hur hans roll blir nu i det här Newcastle. I reken får Semikas och Gabriel stanna kvar och får då sällskap utav Saliba, som jag redan har pratat upp själv för att plocka upp. Jag tycker att det är ett jättebra läge att dubbla upp Arsenal-defensiven. Som sagt, offensiven kämpar de med, och både statistiskt och när man liksom kollar på det. Så att defensiven däremot, där är de bäst i ligan. Och med de här matcherna kan jag se flera hålla nollor. Och ja, jag kan absolut se att de kommer göra mål också. Men man har inte problem att liksom dubbla upp defensiven. Det tycker jag inte. Offensivt finns det ju också hur många alternativ som helst. Vi pratar om de här mittfältarna. De 5 platserna räcker inte till. Och då räcker det väl att ha en liksom Saka där eller en Martinelli. Och så lägger man 2 platser i försvaret. Så fyller man upp försvarspositionerna där vi ändå har svårt att hitta vettiga alternativ. Och alltså, som sagt, jag tycker att en Palace försvarare du Reka Guay här är väl vettig, men det är också så här, ja, det är väl i 3-4 veckor kvar. Sen så blir det tuffare schema. Så vi får se där. Går vi över på mittfältet då, så rekade jag Saka, Bowen, Mitoma förra veckan, och ja, fick ju returnen på Bowen här. Han sitter ju i mitt bygge i Game Week 11 när det var väldigt få returns i övrigt. Dessutom tror jag konstatera att Bowen inte har blankat på bortaplanen. Så att med West Hams fina spelschema, där tycker jag man sitter fint. Mitoma tycker jag inte heller man behöver göra sig av med, även om man har haft lite svårt att komma iväg med poäng nu på senare tid. Men spelschemat är fortsatt bra. Däremot gör jag stryker Saka lite ut efter det vi pratade om på veckans punkt. Men ersätter honom med Martinelli. Och det är inget sidledsbyte man gör. Men som sagt, har man inte klivit på Saka nu och ändå ska ta in en Arsenal-offensiv, ja, då hade jag lockats av att gå på Martinelli i alla fall före Saka. Och det är lite så jag har resonerat. Jag vet inte hur du tänker, Fredrik. Du hade ju också med Saka tillsammans med Mitoma och Szoboszlai.
Mm, precis. Jag kommer också att peta Saka, men ja. Det är likt ditt med lite olika typer av rotationer kan man säga. Mitoma ska ju ingenstans med Brightons fina schema, så känns han given i reken. Szoboszlai får också vara kvar. Jag tycker att han är värd att få lite mer tid. Det är en differential. Vi får se om det kommer att bära eller brista. Jag gillar ändå det jag har sett. Jag håller med om att de underliggande statsen kanske inte är så bra som de borde vara. Men the eye test. Jag gillar hans position. Han kommer fram och är mycket delaktig i det som händer. Plus att han tar lite fasta. Har lite förhoppning på att det kommer en return där. Men så är det Saka som, precis som dina rekar, får göra plats. Och då är det Bowen som måste in. Kan ju tyckas tråkigt när du har rekat honom. Men det är liksom lite med eftertryck. Det är ett fint spelschema med Forest hemma. Burnley borta. Palace hemma. Och han ser ju glödhet ut och ja, vad heter han? Moyes var väl ute och pratade om att Bowen kunde spela som nia också. Och han är ju talismanen för West Ham. Och det är ju ett jävla lurigt lag West Ham, både offensivt och defensivt. Men just Bowen som spelare gillar man ju. Och som fantasy tillgång har han ju en förmåga att komma iväg med lite returns då och då. Så att Bowen, Mitoma, Szoboszlai.
Skulle du liksom praisa Szoboszlai så mycket, skulle jag säga också skjuta in en anledning till att du även har kvar honom är att du är oerhört partisk för att du gillar honom väldigt mycket. Jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare och en av de bättre värvningarna för den här säsongen om man kollar till hela ligan. Men ja, FPL-mässigt.
Ja, nej, men jag tycker att han är inblandad spelmässigt i mycket av det som händer offensivt. Jag gillar hur han kommer på genomlöpningar. Tycker inte att han har fått den utdelning kanske som han borde ha haft hittills. Och sen har jag betydligt högre förväntningar på Liverpools prestationer än vad vi såg mot Luton. Och ja, det är en
differential. Siffrorna säger att han har fått ungefär den utdelning han förtjänar.
Ja, statistik och förbannad lögn, eller hur är det?
Ja, det är väl så. Vi ska gå vidare till anfallet. Och förra veckan var både du, jag och Stefan överens om att Darwin och Watkins är liksom gubbarna som man ska reka utöver Håland. Men nu måste väl fina Jackson som börjar trycka in hattrick komma in här, va? Inte för mig, jag sitter kvar med Darwin och Watkins. Men Fredrik, jag vet att du är en, ja, men gillar ju Watkins väldigt mycket som spelare.
Ja, Watkins gillar jag. Du tänkte på Jackson.
Ja, Jackson, ja. Menar jag, såklart.
Ja, alltså jag har ju varit snett på mycket den här säsongen. Så jag ska ju verkligen passa mig för att sticka ut hakan. Men just dissen av Nicholas Jackson, den vill jag claima ända från början. Jag vet inte vad ni såg i den här jävla fjanten. Alltså. Nog för att det är en helt okej, jag ska ta så. Han gör ju hattrick. Och det är väl en bra fotbollsspelare, apropå att du var inne på Szoboszlai där. Jag vet inte, Nicholas Jackson kanske inte står super högt i kurs för mig. Jag kommer också hålla fast vid Watkins och Darwin. Och jag menar, visst, Darwin Nunez blev väl också lite av en ytterligare meme när han bränner upp ett mål här. Men om man liksom bortser från eventuella känslor, antingen att man håller på Liverpool och tycker att det är frustrerande eller inte håller på Liverpool och tycker att det är mest komiskt, så är det så att killen kommer ju till mycket chanser. Vi pratade om det förra säsongen, han har varit mer klinisk den här säsongen. Jag tror faktiskt att Haaland har fler brända klara chanser än vad Darwin har den här säsongen i statistiken. Det kanske säger någonting om att det har ändå liksom rullat in lite fler bollar och han har ju heller inte spelat super mycket i början av säsongen där. Så att jag vidhåller ändå att Darwin är en bra fantasy-tillgång. Sitter man på honom hade jag suttit lugnt i båten, för det kommer att komma utdelning. Och Watkins ska ju såklart ingenstans. Så att Watkins, Darwin får sitta kvar.
Det som är med Darwin då, vill jag ändå skjuta in, att jag tror att han riskerar ganska ordentligt att inleda bänk i Game Week 13 borta mot City efter landslagsuppehållet. Tolvarna, du har varit inne på det, du tycker att Darwin är en del av er bästa elva. Men vi vet också Klopp borta mot City, en pressspelare som Gakpo, delar mina tankar där i alla fall.
Ja, det, jo, absolut det, och speciellt då med liksom eventuell flygresa
tidiga matchen.
Ja, precis, jo men det är klart att det luktar Gakpo och så. Just den matchen. Så verkligen så. Sen har vi sett när Darwin har kommit in spelsugen och sista kvarten 20 där, det har smält förut. Så att det behöver liksom inte vara iberdåligt, men absolut just den enskilda matchen, dels är det ju ja, en helt urusel match för Liverpool så. City är ju ett väldigt bra lag. Men ja, jag kan ändå överseende med det utifrån hans övriga spelschema. Och jag tycker att han kommer till mycket lägen. Och jag utesluter inte att han får speltid och får en return i City-matchen då.
Nej. Bra. Vi ska även rikta ett stort tack till alla våra patrons. Om ni inte redan är patron kan ni bli det via patreon.com/svenskafpl. Stötta oss där med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och kom in i värmen. Vår messengertråd och Discord-sändningar, utlottningar och allting. Det slår vi verkligen ett slag för. Vi ska ha en kaptensektion inför Game Week 12 och deadline är lördag 12.00. Då sitter vi väl på någon uteservering nere i Lissabon, tänker jag. Vi har ju med oss Mackan från Glenn som är Spurs supporter, så Wolves Spurs ska vi väl se någonstans, gissar jag. Annan tidszon och sånt där får man hålla koll på om man är ute och reser och deadlines. Men för alla här i Sverige så är deadline 12.00 i alla fall. Ja, Fredrik, vad säger vi om binden här i Game Week 12? Kollar vi de vanliga alternativen så Haaland möter Chelsea borta på Stamford Bridge i omgångens sista match, sena söndagsmatchen. Salah hemmamatch, hemma mot Brentford, där sitter min bindel just nu i busslaget. Ja, det är väl de två man framförallt går till. Och jag vet inte, jag var inne på Saka stats. Nu är det Burnley hemma. Men jag skulle vilja se något annat från Saka för att våga gå ifrån så långt med binden. Jag litar mer på Salah då. Trots Liverpools senaste insats då mot Forest.
Ja, och
eller Luton kan, menar jag.
Ja, men precis. Jag kan bara instämma där att min bindel sitter också på Salah. Förvänta mig en helt annan inställning, en annan insats från Liverpool, lite så där studsat tillbaka från skitinsatsen mot Luton. Jag tror att Klopp kommer vara rätt tydlig med att han förväntar sig någonting helt annat. Även om han var ute och tog eget ansvar för första halvlek, så tror jag att bakom stängda dörrar har han har nog förklarat för spelarna vad han tycker och tänker om det där. Och jag tror vi kommer se ett helt annat Liverpool. Så Salah-binden just nu känns för egen del ganska given faktiskt. Haaland är ju alltid ett alternativ, men Chelsea borta är ju ingen superkul match. Du är inne på det med Saka, det är ju en kanonfin match. Men var är formen? Var är statsen? Var är känslan för att det där ska flyga? Jag vet inte. Och i övrigt, Villa ska möta Fulham hemma.
Hemmaformen var jag inne på.
Ja, jag har ju chansat på Watkins förut och bränt mig. Men å andra sidan hade han sina bästa stats just den matchen. Så att han borde väl kanske ha kommit ifrån med någonting. Ja, för en våghalsig så är väl en Watkins-binder lite småkul. Det är lite så här, det är väl inget som kittlar ordentligt. Det tycker jag inte. Utan min bussbindel sitter på Salah och det är liksom för att jag... Ja. Det är inte att den superexalterar mig. Men jag tycker ändå Brentford hemma, så som Brentford har sett ut. Och just med den här... som jag tror, förmodar, bara förväntar mig, ska vara någon form av rekyl tillbaka. Jag tror att Liverpool kan få det att lossna mot Brentford hemma.
Ja, jag är inne på det. Gillar väl också uppbollningen av Watkins ändå. Som sagt, Villa hemma är ett alternativ. Jag håller nog honom före en Saka ändå, trots att det är Burnley. som ska mötas. En spelare vi inte nämnde var ju Spurs-gubbarna. De spelade i tidiga matchen, vissa vägrar ju sätta binden där. Men Wolves borta, jag gissar med de skadorna i försvaret att ja, det är all out attack som gäller. Och då kan det bli en del kassar. Så att en sån behöver ju inte vara fel om man nu inte är rädd för att få sätta binden i tidiga matchen. Eller ja, vad säger du?
Nej, såklart väljer man att kliva ifrån så är väl det ett alternativ. Men inte Wolves borta tidiga matchen, för mig är det inget som kittlar alltså.
Nej.
Och det har varit stökigt. Det är ju inte bara liksom den solida defensiven och försvarsspelet. Det har ju allt som kommer med uppspel från backlinjen. När 3 av 4 försvinner i den ordinarie backlinjen, det blir en helt annan dynamik i positionsspelet. Jag är oerhört imponerad om Spurs får ihop en vettig insats mot Wolves faktiskt. Med det laget de ska ställa upp. Får de det så är det väl förmodligen för att Wolves backar hemma. Jag vet inte om de verkligen sjunker så mycket hemma. Så att, jag tycker det finns frågetecken kring Spurs-laget där. Och då tycker jag ändå det finns andra lag som både Liverpool och Villa och Arsenal som har hemmamatcher mot lite sämre gäng. Det hade jag valt att kliva till för.
Apropå hemmamatcher mot lite sämre gäng, det säger ju lite vad det är för typ av säsong United gör när vi liksom pratar. Villa möter Fulham hemma, Spurs borta mot Wolves, United ska spela på Old Trafford mot Luton. Men ja, det finns ju en del som sitter kvar med Bruno Fernandes. Fick ju utdelning här i Game Week 11. Och en av få spelare som verkligen levererade. Men det var inte något praktspel i Game Week 11. Jag höll på i vår interna grupp och skrev att jag ser att det, Arsenal tappar poäng och Liverpool tappar poäng. Och Spurs tappar poäng. Men nej, fina mäktiga United. De trummar på med 3 nya poäng. Ja, skämt åsido, jag hade hållit mig borta binden därifrån.
Det är väl en differential att bara sitta kvar med Bruno, så många som har skeppat honom. Och då sitter man ju fint i Luton hemma. Det är ju en bra match. Det är ju bara att låta honom sitta där i bygget i så fall och casha in poängen. Man kanske inte måste pusha det med att sätta binden där så.
Absolut. Vi går vidare med lyssnarfrågor. Vi börjar med lite internationell flärd. Jag har fått lyssnarfråga från Norge. Tor Eirik Nome tackar för en väldigt bra podd. Om det är så att man har Pedro i laget, bör man spela honom? Ja, João Pedro då. Eller ska man ha honom på bänken den här gameweeken när Brighton spelar mot Sheffield United? Det är ju en oerhört bra match, men vi har sett João Pedro inte riktigt få chansen i elvan, trots att Serbi har varit ute och sagt att ja, men han ingår verkligen i första elvan i Brighton, har han varit ute och sagt. Men han får inte starten i ligan, nu är det Europa i veckan och sådär. Han skriver det, är det så att Pedro ska in, då är det Davy som hamnar på bänken. Hur hade du resonerat med João Pedro mot Sheffield United?
Ja, men till att börja bara ställa honom mot Diaby. Om det är valet så hade jag valt att spela Diaby.
Hemma mot där, Fulham.
Ja, och då är det mer given start. Så. Eller betydligt större chans på start i alla fall. Pedro är ju lurig alltså. Ingår han i den bästa elvan? Ja, jo. Men å andra sidan så roterar ju De Serbi. Liksom. Det är ju rena karusellen. Liksom. Jag vet inte om man sitter med honom i bygget och har tänkt spela honom. Vet jag inte vad man hoppas på. Europaspelet, hoppas han på ett inhopp då, att han ska få starten då. Det blir liksom att försöka läsa hela tiden. Jag tycker det, jag hade satt honom på första kvisten.
Jag tycker det är lurigt. Grejen är att om du har João Pedro i ditt lag, Brighton har hemmamatch mot Sheffield United.
Ja, det är sant.
Om du ska spela han då, varför har du inte Archer som din tredje anfallare då? Jag hade lockats av att spela honom, men det är ju bara invänta torsdagens match. Hoppas att han sitter på bänken. Och då hade jag nog startat honom. Spelaren går ut hyfsat tidigt, hade jag nog också liksom lockats av att gå på uppsidan och hoppas på starten. Men alltså, spelaren får 90. När du då har en sån spelare som Davy med bra hemmamatch. Sen är frågan, är Davy verkligen den liksom spelare som ska sitta bänk av ditt lag? Det vet ju inte jag när jag inte har hela laget framför mig. Jag hade ju verkligen velat spela både Anders och Pedro om det är så att jag tycker mig kunna läsa De Zerbi att Joao Pedro ska få en start hemma mot Sheffield.
Mm.
Är det minsta tvekan då? Hade jag precis som du fallit in på DVI ändå.
Mm.
Han skriver att han har både Cash och Watkins i laget. Jag tycker inte det spelar så stor roll faktiskt kopplat till DVI. Det är en bra hemmamatch och då all in bara på
Villa.
Yes. Christian Mikko Blanco är exakt inne på exakt samma sak. Han undrar hur vi hade gjort med Joao Pedro. Han tog in honom i wildcard game week 10, hoppades få 3-4 startar, det fick han inte. Han har en lite mer liksom specifik fråga. Han har ju två fina matcher kvar, menar han, Joao Pedro, men vet inte om startplats. Han hade kunnat gjort ett rakt byte till Enkettia men blev utprisad efter hans prisuppgång. Har två fria så kan ändå få loss pengar utan att få minus. Lite lurigt. Hur hade du resonerat? Han kan bänka honom såklart och spela en Palmer mot City hemma eller Semikas mot Brentford hemma. Tankar där då? Om man nu ska göra Joao Pedro till Enkettia, vad tänker du?
Jag vet inte om man bara köper sig ytterligare ett problem to be. Nu ska väl Jesus vara tillbaka där i början av december. Vi får väl se hur det är med det. Jag har varit skadad mycket, så att det är klart det kan bli en hel del speltid för Enkettia. Så det behöver väl inte vara fel, men det kommer ett landslagsuppehåll, tiden tickar på. Jag hade känt mig osäker på att kliva dit. Ska man ha honom som tredje anfallare? Det är liksom lite för mycket pengar för att bara bänka vecka ut vecka in som man gör med Archer. Men det är i min värld kanske inte tillräckligt bra anfallare, till säkra starter, för att man ska vilja spela dem i en 3-4-3. Hade jag haft en 3-4-3 hade jag haft en bättre tredje anfallare än Enkettia och Joao Pedro.
Mm.
Så om man inte får loss tillräckligt mycket pengar för att kliva upp till någon som man verkligen vill ha, då är det snarare hellre om man plockat in typ Archer och då fått loss pengar där och kanske uppgraderat någon annanstans hellre.
Mm. Och chansa på en Enkettia i alla fall. Det är ändå Burnley hemma som ska mötas. Vi såg vad Enkettia ändå gjorde mot ett Sheffield United. Det här är väl motsvarande motstånd.
Ja, men absolut. På kort sikt så kan det få.
Precis. Men jag är inne på samma som dig. Det är en chansning man tar på Enkettia. Det är förmodligen ett byte du kommer behöva göra ganska snabbt på den positionen snart igen. Å andra sidan, har man inget jätteproblem med det om han får en motsvarande träff som han fick mot Sheffield United nu mot Burnley. Gustav Söderqvist sitter med Burnley bygget. Även Cash och Haaland som är flaggade. Men möjligt att Cash ändå får stryka på foten tillsammans med Burn. Två fria byten, 0,0 på banken. Han sitter inte på varken Arsenal eller Brighton tillgångar. Dags att gå dit kanske. Och jag har pratat upp Arsenal. Jag tycker nog att om man inte har någon Arsenal-gubbe så är det ett perfekt läge att gå till en försvarare där. Han har ju inte råd att göra Cash och Burn till två Arsenal-försvarare, men en gubbe ska han väl kunna få in där i alla fall.
Ja, absolut.
Jag vet inte exakt vilka byten han ska göra, men Cash till Gabriel eller Saliba beroende på vem den andra försvararen är. Och sen så om man inte har en Palace försvarare skulle han kanske kunna gå dit. Mm. Nguay eller Mitchell. Martin Nilsson hade tänkt spara bytet men är orolig kopplat till målvaktsbytet då. Flecken Turner sitter med. Vi har varit inne på det. Han undrar om vi tror att någon av dem har chans till att få stå. Och ja, jag skulle nog inte utesluta att Flecken kan stå. Turner har jag väldigt svårt att se att han ska stå. Han har pengar på banken och undrar liksom vart han ska gå med målvakten. Jag säger Areola ändå. Jag tycker inte att han behöver lägga mer pengar på spelare. Och framförallt så skickar jag väl in det jag pratade om tidigare. Man ska absolut inte gå till Raya i Arsenal i alla fall. Då får man problem i 13.
Mm.
Det här har vi pratat om, så att jag vet inte om vi har något mer att säga. Men visst är det ändå så att om Flecken nu hade en lårkaka att han mycket väl kan få starten.
Ja, men absolut.
Men är det läge att chansa nu?
Nej. Och som du var inne på tidigare, att det är ju verkligen läge att skeppa och lite sätt i spelscheman där också.
Yes. Ja, men Albin Landgren då, vår patron, han undrar om det finns några spelare vi tycker har blivit högaktuella nu som inte alls var det inför wildcard 8 eller 10. Kan du komma på någon?
Inte alls är väl kanske att ta i. Jared Bowen fanns ju ändå där i tankarna, men
han plockade man ju in i Game Week 10 wildcardet.
Det gjorde det ju rätt, tänkte jag säga. Ja, men den är lurig alltså. Tycker ändå att det är snarare spelare som har fallit ifrån än många uppstickare som verkligen har liksom kommit fram och visat form. Jag har inget bra. Har du någon bra på volley så?
Nej, det har jag inte. Det jag tycker är väl att en stor skillnad från Game Week 8 kanske framförallt, om vi går tillbaka lite längre än när jag drog, så tycker jag är att det har kommit så oerhört mycket liksom möjliggörare, alltså billiga spelare som visar sitt värde. Vi har Palmer, vi har Semika som har fått liksom en säkrare plats. Det var ju inte helt klart så pass tidigt. Vi har Newcastle-försvaret i Lascelles där det liksom har en billig försvarare. Och det gör väl att det som många gjorde då, som har fallit väl ut hittills och går utan Haaland, det ser jag inte riktigt som ett alternativ just nu. För att man är också längre fram och närmare till att vilja ha tillbaka honom. Så att liksom plocka ut honom nu, ja, hur länge ska du gå utan honom då? Och med alla de alternativ kan du ändå få ett rätt starkt bygge. Jag har ju ett sånt lag nu, så att om jag ska spela med 7 anfallare, man kan ju inte spela med alla 8, då är det ju Palmer som ska spela match efter match, trots att han har tufft schema. Nu är det City hemma i Game Week 12, Newcastle borta i Game Week 13. Ja, jag kommer nog spela honom. Alltså vi ser han liksom ha fortsatt straffar. Nu var Reece James tillbaka i truppen och får starta, får straff. Ja, det är ändå Palmer som tar den. Så jag gissar att han kommer fortsätta vara på straffar. Får vi se vad som händer när Nkunku kommer tillbaka. Men han är tillbaka än. Så att det kan mycket väl vara så att om Palmer fortsätter dunka in straffar på löpande band, att han får fortsätta behålla dem dessutom. Och sen kommer vi närmare och närmare. Så att jag vet inte om det är någon så här spelare som jag tycker har helt kommit från ingenstans. Men vi har ju fått lite mer info. Ja, men skulle man dra ett wildcard nu, jag hade inte valt Turner i kassen till exempel. Då hade jag nog faktiskt sparat in 0-1 och tagit en 3,9 målvakt istället. Så ja, det finns lite så här små ändringar, men inget jättestort tycker jag. Kalle Lolk då, om man har kvar wildcard, bör man använda det för att släcka bränder nu efter den här veckans skador eller hålla det till efter landslagsuppehållet?
Ja, den är ju såklart väldigt lagberoende, men är det rena liksom, ja, det bara brinner överallt i bygget och man sitter med ett wildcard kvar, då hade jag inte tvekat på att trycka av det. Alltså det blir, man får inte hålla på det liksom, dumhålla på det heller, utan håller man wildcardet länge, då är det ju, ja, men lite som du var inne på när du sa att ja, men jag får se hur länge jag håller, tanken är att hålla det länge, men då måste det hela tiden finnas en öppning för att se man ett läge, antingen ett läge att liksom lägga i en extra växel eller ett läge i att bara fram med brandsläckaren, då tycker jag inte att det är så mycket att tveka på. Sen kan man ju bara så att man säger, jag sitter med 2 fria och ja, jag kan liksom städa bort de värsta liksom bränderna med dem. Ja, okej, okay, men då kanske man kan hålla på det. Men jag sett en del byggen på, ja, men sociala medier där det är mycket flaggor. Och hade man då suttit med en WC kvar så hade jag tryckt av.
Jag tror hade Stefan suttit med wildcard nu, så hade han inte väntat på ett landslagsuppehåll. Nej. Det hade bara smält till. Ja. Jag nämnde ju liksom alla flaggor han hade. Sen får man ju vänta lite. Eller, det behöver man inte göra. Men alltså, det kan ju vara så att vissa av de här flaggorna tas bort. Haaland spelar idag, den kommer försvinna, är helt säker på. Cash är en sån som skulle kunna försvinna till helgen. Madison skulle också kunna försvinna till helgen. Så att, ja. Ja, det är liksom en känsla man får ha bara. Det är svårt att säga. Man får väga det lite mot varandra.
Ja, och sen tycker jag också att kollar man på de spelarna som är flaggade, jämfört till exempel Madison Cash, så är ju, men tycker jag i alla fall, att Cash är en sån spelare som du har kanske tittat mot att växla ut inom ett par veckor ändå. Medan Madison är en spelare som sitter ganska fint men så länge han är hel och liksom Spurs fortsätter och ser frediga ut offensivt. Så vilka spelare är det som är flaggade? Har du liksom 3-4 stycken som du ändå kanske skulle känna att ja, men de här skulle jag, även om de kanske inte var flaggade, börja se över och växla ut? Ja. Då tycker jag det finns ännu större anledning att trycka av det.
Mm. Vi har även fått wildcard-fråga från Asada Maya. Han undrar när vi tycker att han ska dra sitt wildcard. Det tycker jag man lite får avgöra själv. Men han undrar vilken gameweek senast man ska dra det. Och det är ju gameweek 19 som är sista vecka och dra det. Däremot så tror jag att de allra flesta som spar på det förmodligen kommer dra det i gameweek 18 i så fall. Och det är ju lite det här, det är en blank
i 18.
Alltså när jag säger när man drar det i 18, det är alltså inför gameweek 19.
Mm.
Alltså när deadline för gameweek 18 har gått. Och 19 är då liksom för att få in det här nya bygget till gameweek 20. Mm. Så då behöver man dra det för att inte låta det brinna inne. Han har varit utan Mohamed Salah sedan starten och undrar hur länge till man klarar sig att vara utan honom. Man skulle i så fall behöva komma in genom ett wildcard just. Och det är en lurig fråga, tycker jag. Det kan man ju klara sig utan. Men samtidigt så har han ju gjort det bra.
Ja, och Salah är ju en sån spelare som han behöver inte göra det så bra rent spelmässigt och har ju förmåga att komma därifrån med returns ändå. Framförallt Gameweek 14-15 där när det kommer fina matcher och City har lite tuffare matcher tuffare i fall Tottenham, men vad fan snackar jag om? Det kanske är en kanonmatch. Han är ju ett kaptensalternativ i många gameweeks, så kan vi väl konstatera.
Jag tror till exempel att han kommer vara mest bindlad här i gameweek 12.
Mm, det är hemma mycket möjligt.
Brentford.
Ja. Nej, men så, det är ju en spelare som det är fullt logiskt att blicka mot och få in. För det är också en spelare som kan straffa det väldigt mycket. Du är inne på, kanske blir mest bindlad. Sitter man inte med honom, då är det dubbla poängen som man slåss emot. Men det är ju små klurigt att få in honom, för det är mycket pengar på en spelare. Och har man fördelat ut det på många positioner, då kan det vara liksom -4, -8 för att få in honom. Och det, ja, den är lurig, men jag förstår ju att man blickar dit. Så att det, ja, hade jag inte haft honom i bygget, så hade jag varit väldigt angelägen om att få in honom.
Mm. Verkligen. Vi avslutar med två frågor om vår kära norrman Håland. Gustav Eriksson, han undrar varför inte Håland går ner i pris. Det står att typ 200 000 har sålt honom. Fler som har sålt honom än köpt honom. Hur många krävs för att priset ska ändras? Har du koll på den exakta algoritmen kopplat till prisförändringar?
Ja, det har varit kul att ta en lunch med de som ligger bakom det här. Det är, vi har ju varit inne på det tidigare, att det hade ju varit klädsamt egentligen med en transparent liksom algoritm för när spelare går upp och ner i pris och vi släpper de här gissningslekarna. Mm. Nej, det är ju att följa Twitterkontorna egentligen som gissar bäst. Så. Mm. Eller hemsidor och sådär. Men vi vet ju, ingen vet ju, eller ingen, men det har ju inte läckt ut exakt hur algoritmen ser ut. Det är förmodligen så pass komplicerat, så även om någon skulle få förklara för mig, så skulle jag inte förstå ändå.
Nej, man skulle inte förstå algoritmen. Det man däremot, jag tycker att det finns flera bra sidor för det här som har bra indikationer. Och ibland kan jag tycka att prisförändringar går väldigt fort och andra, ibland sitter man bara och väntar på dem. Men går jag in och kollar nu, jag brukar använda mig av FBL statistics.co.uk och där ligger han på -58,2. Man ska ju typ ligga i närheten av -100 för att gå ner. Så att han går inte ner i natt, tror jag inte. Och nu till exempel ser vi att han startar ikväll, så jag tror inte att det kommer vara supermånga som byter ut honom. Så att jag skulle gissa att han inte kommer gå ner den här gameweeken. Det är ju nästa fråga, Mikael Finé. Han undrar hur man gör med Håland, behåll eller sälj? Och då tror jag att den här frågan är ställd innan man ser att han startar. Nu när han startar, kan jag inte riktigt se att det är läge att sälja. De som gjorde det i Game Week 8, ja men det har gått bra för många av dem, absolut. Men jag tror att många av dem även blickar mot att ta in honom liksom inom hyfsad snar framtid. Och att göra det nu, ja men då har man lite missat fönstret kan jag tycka i alla fall.
Mm.
Så att jag tycker bara man sitter kvar.
Mm. Låter som en bra summering.
Grymt. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi är förhoppningsvis tillbaka nästa vecka om vi överlever Lissabon här i helgen. Stort tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Hej då.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.